Känner varmt välkomna till Toto Balotto, Sveriges största fotbollspodcast sedan en herrans massa år och sen igår, även på TikTok, såg jag när jag gick in i min Twitter-feed.
Jaha.
Ja, men det är ju många såg jag som reagerade på den här sociala medienyheten att Toto Balotto är på TikTok med väldigt mycket negativ energi.
Det tycker jag är rimligt.
Så tråkigt.
Men det är rimligt.
Ja, men sen alla då som har börjat följa det här kontot och alla som tycker att det är roligt att vi finns där. Jag vet att det kommer upp ibland på Twitter någon som har tagit en skärmdump på så här, roliga stunder som vi har haft i Toto. Mm. Det är inte så att du och jag ska stå och dansa och göra roliga grejer på det här kontot.
Eller?
Ja, alltså, vill du dansa?
Ingen har briefat mig, men jag har inte stängt någon dörr.
Nej, okej. Okay. Alltså, om ni tjatar tillräckligt mycket så kanske ni får Gusten att göra en klassisk TikTok-dans.
Nej, finns men ju en gammal dansvideo på dig, mig och våra korrespondenter. Inrikes Erik Friberg och utrikes Daniel Larsson.
På TikTok?
Nej, det tror jag verkligen inte. Men någonstans ligger den väl och skvalpar när vi dansar till Looney's I Got Five On It. Kan vi för övrigt gå ut på idag, Kimpa?
Tycker jag.
Otrolig jävla banger. Ah. Men det känns annars som en TikTok-kompatibel video som någon av våra lyssnare kanske då skulle kunna skaka fram då och skicka till dig, antar jag. Eller vem är det som rattar det här TikTok-kontot?
Nej, det rattas.
Det rattas.
Ja,
av Christian Borell.
Ja, precis, det hade varit roligt. Nej, om Mick Andrew gänget såklart. Ja.
Är annars känslan att Christian Borell kommer vara sist in på TikTok av alla?
Ja, alltså han kommer ju ligga 6 foot under. TikTok heter något annat. Och
han kliver in på stumt på TikTok.
Ja. Ja. Nej, men däremot är det ju kul liksom, som när Philip Connor läser upp dikten och liksom, den typen av stunder. Så att det är väl framförallt det. Och ett stort önskemål bland många av våra lyssnare under en lång tid är just detta. Ja. Så varmt välkomna in på TikTok allihopa.
Och sen så såg jag att du svarade någon hatare igår att... Ja, men man behöver ju inte följa om man inte vill. Om man tycker att det här är skit. Alltså jag har levt i 33 år lite drygt utan att sätta min fot en enda sekund på TikTok. Ja. Funkar kanon.
Det funkar kanon
så
också.
Man behöver ju inte vara där om man inte vill.
Om man ändå har appen och man tyckte att det var kul att höra... Nej, men man tycker att det är roligt att höra några av våra segment. Då kan man gå in och lyssna lite extra. Och sen får vi se då, om vi kan bjussa på lite dans framöver.
Ja. Hörde du, på tal om den där dikten som skrevs av Ryan Giggs och som lästes upp av åklagaren här i den pågående rättegången och som vi pratade väldigt mycket om i senaste avsnittet
utan
tillsammans
modslinga.
Med Philip Crew. Exakt. Så har det ju varit blandade reaktioner på vårt segment. Vissa tyckte det var kanon att vi lyfte det faktum att man behöver hålla 2 tankar i luften samtidigt. Andra tycker att vi bara hånar Giggs som inte ska ha någonting annat än respekt för sin fantastiska fotbollskarriär.
Det har vi också pratat om.
Och andra tycker lite i då whataboutismens anda att hur kan ni hata så mycket på Ryan Giggs när ni inte gör si och när ni inte gör så, när ni inte säger någonting om det här och det här och det här. Det går ju sällan i en podcast att plisa alla sidor. Vi valde att prata om det så här. Och det känner i alla fall jag i magen blev ganska bra.
Ja, men kul också tycker jag.
Det vi däremot inte lyfte, det var ju liksom så här, den här flodvågen av material som kommer ur Ryan Giggs telefon. Utan vi fokuserade ju då bara på den här dikten. Men du kanske såg det här sms:et som dök upp senare i rättegången.
Jag missade.
Jag kan läsa då. Ja.
Du är inte Philip Crew, du får ingen moodslinga. Du kan bara läsa upp det.
Det är okay. Lugnt. Jag ser bara liksom, det här är en printscreen från då, någon textsammanfattning av en del i rättegången här då. Är du med? Mm. One text from Mr. Giggs said, I love you so much baby, it even blows my mind that your surname is Greville. It rhymes with Neville, who is one of my besties, and Breville, which is my favorite toasty maker. It's things like this that makes us so special. Greville, Neville, Breville. So special.
Men, alltså, det här får mig
det är
nästan...
barn. Alltså, det är ett
om
barn.
Om han är seriös, kan det vara så att han har en jargong och är bara humoristisk här, förstår jag?
Nej,
menar?
Nej.
Det här
nej.
Är...
Verkshöjden är så
det är
så
något företag som gör toastmaskiner
vara.
Som... Ja. Ja, Och jag menar så här,
han är lika delar, eller lika delar, jag ska väl inte sätta någon procentsats här, men det är ju liksom ett vidrigt predator. Men det är också ett barn.
Vi är ju alla hycklare på ett eller annat sätt. Det går inte att leva ett liv 2022 med sociala medier och allt vad det innebär och inte vara hycklare. Så att kalla mig gärna det om ni vill. Men jag tar mig också friheten att säga att någon är ett jävla kukhuvud och en dumskalle eller vad det nu är. Jag har inga problem med det. Och det tycker jag verkligen om gig. Så det förstärker ytterligare här med det här sms:et. Och det kommer jag fortsätta tycka. Och sen liksom, jämför med den eller jämför med den. Då har vi den dansk-italienska etisk-moraliska skalan.
I ditt fall så behöver man ju också jämföra med sig själv ibland.
Absolut.
Ja, ja. Och jag menar bara att så här, även fast man själv har vissa delar av det man kritiserar i sig, så kan man ju ibland också rikta kritiken åt annat håll.
Ja.
Precis som du är inne på. Vi kanske återkommer till Ryan Giggs vad det lider senare under hösten. Jag vet inte, det börjar kännas lite gjort.
Ja, kvalvaka på Giggs.
Exakt. Lite kvalvaka också konstaterade du i morse här på Norling och Pense. Ja. Nu räcker det.
Ja, jag tror det.
Du såg något riktigt långt avsnitt igår igen.
Ja.
Men det kanske blev slutklämmen.
Ja, men jag tror grejen kring Norling och Pense är lite kvalvaka. Men däremot så kommer jag nog fortsätta titta.
Ja.
Om du förstår vad jag menar.
Du kanske inte kommer liksom så här, outa det så mycket.
Nej,
rimligt. Men vi får väl helt enkelt se vad som händer med Ryan Giggs och hur mycket vi kommer prata om det framgent. Idag är det torsdag den 25 augusti. Vet du vad som är så speciellt med den dagen?
Ja, det är löning.
Det är det.
Ja.
Det är det, absolut. Men det var inte det jag tänkte på.
Nej.
Utan jag tänker på att ikväll, 18.00, så rullar bollarna till höstens Champions League-gruppspel. Jag och Olof Lund sköter, som alltid numera.
Det är liksom
har varit igång här nu.
Ja. Gör ni bra.
Ja, tack. Vi sköter snacket och kommenteringen till den här lottningen 18.00 på Simor och fotbollskanalen. Och det här är ju givetvis en occasion som går av stapeln eftersom det igår då
är vi klart
med de tre sista. Nej, jag tror vi är i Istanbul. Eftersom turkarna till slut får sin final.
Ja.
Du kommer ihåg hela grejen med då coronan och så kunde inte de hade inget utlämnings, eller det var någon jävla jidder med då liksom Turkiets coronalagar när det kommer till resande gentemot England och vice versa. Och eftersom det var en hel engelsk final så gick inte det blev en bubbla och så flyttades det ett år och sen så flyttades det ett år till och sen var det liksom så här, men nu är det Sankt Petersburg som ska, vi kommer inte flytta på oss. Men så fick de flytta på sig ändå i och med kriget. Men då blev det inte Istanbul. Utan då klev ju Paris in.
Paris
klev
in.
Så att nu tror jag tre eller
det vart ju inte bra heller.
Nej.
Med facit i allt.
Tre eller fyra år senare så ska det då förhoppningsvis, antar jag att många turkar känner, äntligen spelas en Champions League-final i Turkiet. Således så sker lottningen i Istanbul.
Mm. 18.30 drar Hockeytoto Läktarsurr igång. En nytt litet segment. Så det är bara att ratta in second screen då, samtidigt som ni kollar på Olof och Gusten. För jag vet inte hur länge det där pågår. Men det är lite spektakel, precis. Spektakel innan och lite spektakel efter. Mm. Men bara for the occasion här, viktigt att säga också tänker jag, att vi kommer göra specialavsnitt inför Champions League som lite liknar de Totski-avsnitt vi har gjort tidigare.
Nej, inte så lite eller va?
Nej, ganska mycket.
Alltså vi gjorde ju Totski Balutski Champions League i fjol.
Ja, det gjorde vi. Ja.
Så det blir ju samma grej en gång till.
Ja, men som lite
ett avsnitt
extra,
per grupp.
Precis, lite extra pepp inför och man får lite mer kött på benen när den största av alla turneringar drar igång.
Precis, vi börjar spela in de här avsnitten på måndag och sen så börjar superproducent Kimpa Wirsén att släppa de här i slutet av nästa vecka så att man får alla 8 avsnitt lagom komprimerat till då säsongstarten, den riktiga säsongstarten av Champions League tisdag den 6 september.
Perfekt.
Jag skulle i alla fall bara säga det att bollarna rullar ju idag eftersom det igår blev klart med de tre sista lagen in i turneringen. Det har ju varit playoff förra veckan och den här veckan. Och igår kväll, sent, så blev det till slut så att kroaterna från Dinamo i Zagreb krossade den nordnorska drömmen från Bode och förnekade succégänget Bode Glimt spel i Champions League.
Jag såg att Per Jarle, vår gode norske vän, jinxade sönder den matchen totalt. Han skrev in dem i
Han började kika på möjliga grupper och lekte lite med dröm- och magrumslottningar.
Det var en sån jinx, helt overklig jinx var det.
Ja. Det blev i alla fall så att Dinamo Zagreb efter förlängning nere i Kroatien då lyckades ta sig förbi Bodø Glimt, så att de kliver då återigen in i Champions League. De har varit där ganska frekvent senaste decenniet. Där välkomnar vi också Rangers från Glasgow. Följde du den lilla twisten då med Antonio Colak?
Ja, men jag såg att det var twist just.
Mm. Han blev ju Rangers baneman i fjol när han då på Ibrox sköt ur dem då med Malmö FF-tröjan på sig. Men sen så vet ju alla kanske vad som hände. Antonio Colak lämnade Malmö i vintras, klev då tillbaka till PAOK från Thessaloniki, klubben han tillhörde när han var utlånad till Malmö. Just. Lämnade sen i somras för samma Rangers och blev nu deras lyckasmed. Eftersom han då avgjorde med mål i båda matcherna mot PSV Eindhoven. Starkt måste man ju säga av Rangers att brotta ner PSV på bortaplan.
Ja, men otroligt starkt.
Det är ju annars skottarnas liksom dystra adelsmärke. Bra hemma, svaga borta.
Kanske man kollar lite i spåkulan här framåt. Att man ser att matchen Celtic-Rangers, the old firm, återigen då blir den här matchen som alla nordbor vill åka till. Ta kanske båten från bergen till Newcastle och sen bila upp till Skottland. Kan vara något.
Kul också, det är långt ifrån alla svenskar som ömmar för och gillar FC Köpenhamn. Allra minst skåningarna och Malmö FF-supporterna. Det
finns en relation där.
Tycker ändå att det har någonting att FCK kliver in i turneringen igen efter ganska många års frånvaro.
Man jobbar ju bra.
Man led till sig det här avancemanget via 0-0 borta mot Trabzonspor från Turkiet. Efter att ha segrat med 2-1 hemma, inte på, utan i parken. Ja. Det är någonting med den där prepositionen som... Den stämmer, men den stämmer samtidigt inte.
Ja, men det är roligt att svenskar överhuvudtaget pratar om prepositioner eftersom vi är det folket i världen som är sämst på våra egna prepositioner. Mm. Folk är liksom... under en dag så sätter folk inte 50% rätt preposition. 50%. Nej, det stämmer.
50% av folket sätter inte 50% av prepositionen.
100% av folket sätter inte 50% totalt av prepositionen.
Okej, okay, och 97% av folket, ja, de har högre felmarginal än så.
Ja, exakt.
Ja. Viktor Claesson i alla fall blev en av målskyttarna i hemmamötet. Och det är alltid roligt med svenska landslagsmän i Champions League-turneringen. Tycker i alla fall jag. Det finns ju de som skiter i precis allting som har med svenskar och svenska lag som inte är deras egna. Mm. Men sån är då inte jag. I tisdag så blev det dessutom ytterligare tre lag klara då givetvis eftersom det här avgörs över två dagar. Då klev Benfica utan pardon in i turneringen.
Tjuff.
Körde över Dynamo Kiev med klara siffror. Det blev också oerhört spännande mellan Röda Stjärnan och Maccabi Haifa nere i Serbien och i Belgrad. Och Daniel Sundgren, av alla jäklar, på tal om roligt med svenska landslagsmän, blev en av målskyttarna för Maccabi Haifa.
Sundgren skjuter därifrån. Titta på Daniel Sundgren! Maccabi Haifa är tillbaka! Daniel Sundgren reducerar för Haifa!
Han klev ju till israelerna lite under radarn efter ett par riktigt bra säsonger i Grekland och
Men det är väl en ligaflytt som går lite under radarn, och det är en spelare som kanske går lite under radarn också. Det är liksom, finns andra spelare som vi har större fokus på i Sverige, tänker jag.
Jo, absolut.
Och att gå från den grekiska till den israeliska ligan kanske bara får en rubrik, och sen så är det inte så mycket mer än så. Men det som är anmärkningsvärt här är ju Daniel Sundgrens resa från Degerfors då, och ganska sent in i allsvenskan gjorde succé i AIK, och sen när allting pikade i allsvenskan och han var på väg bort, då kom ju den här sjukdomen med blodproppar i lungorna och skit. Och det var väldigt tveksamt om han överhuvudtaget skulle kunna spela fotboll igen. Jag kommer ihåg, för att vi stod varandra ganska nära under den perioden. Det fanns anbud, och det fanns ju ett stort anbud från AIK till exempel också.
Det blev ju också en ganska smutsig exit där, va? Alltså inte smutsig som att 100% ska falla på Daniel Sundgren, men det blev ju en de skildes väl inte åt som jättepolare, han och AIK.
Absolut inte, och sen så är ju AIK för alltid Daniel Sundgren supporter, och Daniel Sundgren kommer alltid vara AIK-supporter, så det var väl ledningen där och då med Daniel Sundgren som inte kom överens, och alla var inte speciellt nöjda, men relationen är fortfarande stark mellan klubb och spelare. Jag skulle säga bara hur han sen då kom till Aris, började, startade, och sen så bytte de tränare och han sattes i frysboxen, och det verkade som att det skulle bli en flytt tillbaka till Sverige kanske. Jag menar, har du kommit från AIK och spelat kort tid i Aris, blir satt i frysboxen, då kanske du inte är stekhet på marknaden.
Gånna Aris?
Aris.
Nej, jag noterade bara.
Ja, nej, jag har en polare som tränar Älvsjö AIK dam i elitettan som heter Aris. Okay. Som är grek för övrigt.
Ja. Mm. Så att, nej, men det där kan jag vittna om first hand, i och med att jag var nere och träffade min gode vän Daniel Larsson som då spelade också i Aris i Thessaloniki.
Men du kommer ihåg att det var stökigt.
Nej, men alltså, han var ju knappt läktad. Alltså, han var ju bakom läktargubbarna i hierarkin. Och det var väl inte bara tränare som byttes utan också sportchef, och presidenten var ju jävligt nyckfull. Och, nej, men det var verkligen den här liksom proffsmardrömmen man kan hamna i. Att det spelar absolut ingen roll vad jag gör på någon träning eller i någon reservlagsmatch eller någonting. Utan här är det bara liksom klubbpolitiskt bestämt så att jag ska inte ens beträda någon typ av A-lagsverksamhet. Och sen pang, tjuff, boom, så går det snabbt. Och så gör man rätt match vid rätt tillfälle. Man gör några mål. Helt plötsligt så börjar supportrarna älskar en, och så blir man framröstad till månadens spelare, och så bara rullar det på. Janne ringer och nu så har han skjutit sitt Maccabi Haifa till Champions League.
Ja, med Kristoffer Svanemar, de är ju liksom best buddies som kommenterade matchen av en slump, och ja, men jag tycker att det är vackert. Vi är väldigt bra på att romantisera spelare och karriärer, och jag tycker att Daniel Sundgren absolut har en sån karriär som man, ja, men skulle kunna göra ett When We Were Kings-avsnitt snudd på, om med de uppförsbackarna han har haft, och nu står han där och ska spela Champions League. Det är mot alla odds, och att han dessutom gör mål i den här viktiga matchen, det ger extra krydda till liksom romantiseringen av hans karriär. Och som det känns nu med fett kontrakt i Maccabi Haifa, så har han ju flera år kvar på karriären.
Verkligen.
Trots late bloomer och alla problem.
Ja, och jag tänker också bara i mitt huvud att det känns oerhört länge sedan Maccabi Haifa var med i Champions League. Jag vill minnas att de har varit med, men det är väldigt många år sedan. Jag känner att jag behöver läsa in det här till kvällens lottning.
Blandar ju lite ihop Maccabi Haifa med Tel Aviv också.
Ja, så kan det vara. Men de heter väl Hapoel?
Ja, exakt. Ja. Jag säger bara. Och om du tänker tillbaka på israeliska lag som har varit med i Champions League, så är det ju lätt att du tänker, har du varit med något israeliskt lag?
Är inte Beersheva också israeler?
Beersheva är väl typ vitryssar?
Är de det?
Shit, vad dålig koll man har på Beersheva. Det var bara att alla tyckte att det var väldigt roligt att de hette Bash på engelska.
Exakt.
Det var ju såklart en
absolut
plus Q.
Israeler.
Ja, du ser.
Vill minnas att de mötte Inter och att Inter hade förtvivlat svårt att få hål på dem.
Jag har gått runt och trott att de är vitryssar.
Ja, nej, de är israeler.
Ah, okay.
De är israeler. Men skitkul i alla fall att Daniel Sundgren också då kliver in i turneringen.
Vilka svenskar har vi annars i FCK?
Nej, men det är väl bara Carl-Johan Jonsson som har fått lite problem med att hålla första spaden där bak. I övrigt så är det Viktor Claesson som håller.
Pierre-Jean Bengtsson, numera Djurgården.
Exakt.
Som var där länge. Ja, men det är i alla fall en klubb som tittar på bra svenskar.
Yes.
Så att det finns en möjlighet, om de går bra, att det kommer någon svensk spelare till.
Det sista laget som playoffade sig in i turneringen är från Tjeckien. De är från Pilsen och heter Vitoria. Är tillbaka efter ett par år. Jag kommer ihåg när de var med sist.
Spöade ju Wilburs tjejer nere i Tjeckien för ungefär ganska exakt ett år sedan.
Alltså. Vind i seglen i Vitoria Pilsen, det hör ju jag. De här sex lagen ansluter ju givetvis till de flesta av The Usual Suspects som har kvalificerat sig in via ligaplaceringar och vinster i fjol. Men för alla er som vill ha exakt koll på förutsättningarna så rekommenderar vi alltså Simor och Fotbollskanalen ikväll 18.00 då jag och Olof Lund tar er med på Champions League-lottningen.
Minigolars, ja, minigolars bara när vi pratar om Champions League och kvalificering in till gruppspelet till damernas Champions League.
Aha.
När man åkte ur så får man spela placeringsmatch. Rolig match. Kul. Lera boll.
Alltså vad då menar du?
Du åker ur.
I slutspelet på våren eller?
Nu. Du har försökt att kvalificera dig in.
Aha.
Ja, men typ som Röda Stjärnan.
Ja.
Åker ur. Spelar en liten kul match efter. Som att det vore Gotia Cup. Styr upp en liten träningsfight. Mot en annan förlorare. Kristianstad fick göra det.
Bara för att man ska ha liksom en placering som jag då misstänker bygger någon typ av koefficient och man samlar en rankingpoäng till
ingen
nästa år om man ska försöka
igen. Jag noterade igen att det var placeringsmatcher som spelades.
Fy fan, så deppigt.
Oerhört ignorant för övrigt kring hela det här placeringsmatchgrejen, så jag vet inget mer. Såg bara att det var så.
Minigulars då till det otyget. Den skriver verkligen jag under på.
Toto Balotto säger varmt, varmt välkomna ner i vår lilla båt till Kavall. Och för er som inte har koll på dem så är det alltså din lokala matbutik som levererar alla sorters matvaror hem till din dörr på 10 minuter. Så det är din lokala matbutik, men du behöver inte själv gå dit. Man använder appen för att till exempel klicka hem frukost i dörren utan att lämna sängen. Eller varför inte onsdagens taco-kväll utan att köa i matbutiken. Eller söndagens långkok utan att lämna köket. Matvarorna levereras hur då? Jo, med hjälp av Kavalls anställda bud på elcykel. Jajamensan. Leverans sker från Kavalls egna så kallade dark stores som är placerade i närområdet. Kavall är en svensk startup som startades förra året för att förenkla människors vardag. Och idag har man redan tusentals nöjda kunder. Alla matvaror till dörren på 10 minuter som sagt. De levererar i Stockholm, Göteborg och Malmös innerstad. Men de växer också snabbt och utökar antalet butiker löpande. Det vill säga ett stort sortiment med över 2000 produkter. Samma priser som i din vanliga matbutik. Endast 19 kronor för leverans. Och kostnadsfritt över 350 kronor. Öppet alla dagar mellan 07 och 23. Sommaren lider mot sitt slut och det betyder tillbaka till rutiner, jobb och skola. Vem har egentligen längtat efter att stressa till matbutiken på vägen hem från jobbet? Ingen! Så låt Kavall leverera matvarorna direkt när du vill ha dem. Så kan du fokusera på annat. Har vi någon kod då, undrar ni? Ja, men självklart. Först och främst måste ni såklart ladda ner appen. Kavall-appen. I App Store eller Google Play. Sen använder ni koden TOTOBALOTTO. Vad får ni då då? Jo, 150 kronor rabatt på ditt första köp. Är det allt? Nej då, fri leverans också. Koden gäller vid köp över 350 kronor och fram till den 18 september 2022. Så det är bara gasa. Vi ser i alla fall varmt välkomna till Toto Balotto Kavall. Och stort tack för att ni gör livet så mycket enklare för oss.
Med det sagt då, så kanske vi ska ge oss in i den stora bomb som briserade igår efter lunch, nämligen att Alexander Isak av allt att döma, det är ju liksom inte så att man har sett honom i den svartvitrandiga tröjan inne på St. James' inneplan, men när vissa konton och när vissa nyhetsredaktioner rapporterar att det här är klart, ja men då får man väl helt enkelt slå fast att det
man
är
man kan ju
klart.
Prata om det som att det är klart, absolut. Jag tror inte att vi kommer att checka upp det.
Nej. Alexander Isak alltså från Real Sociedad till Newcastle för i runda slängar 700 miljoner. Jag läste i Pavlidis som alltid lika eminenta headlinesvep här i morse att Alexander Isak tredubblar lönen, och vi har ju pratat om Newcastle egentligen senaste året som en klubb med de pengar och resurser som finns i klubben sen Bin Salmans intåg, att liksom så här, det säger sig självt att de kommer marschera mot toppen, mot Champions League, mot titlar. Sen om det tar en säsong, tre säsonger eller fem säsonger, ja, det får väl framtiden helt enkelt utvisa. Men det är ju så den moderna toppfotbollen funkar, att vissa pengar blir till slut omöjliga att värja sig emot rent sportsligt. Mm. Och sen ska vi komma in till liksom så här, nästa lager av Newcastle i den här diskussionen om en liten stund. Om vi bara börjar med det sportsliga. Vad kände du när det i liksom unison form igår efter lunch bara ramlade in att nu är det klart?
Ja, men egentligen så var det en ganska bra känsla, för att jag tycker att Alexander Isak behöver byta miljö. Jag tycker att det har blivit tydligt hela förra säsongen, och tycker att även om man gjorde mål här mot Barcelona är det så tydligt att Real Sociedad kommer fortsätta spela den fotboll som man gör. Och att, ja, men jag vet inte, jag får bara en känsla av att han har varit där ett tag nu, att han behöver ett miljöombyte. Så det första jag tänkte på var det, och sen att ja, men om man lägger det moraliska åt sidan för två sekunder, att han kommer till en klubb som storsatsar dessutom i Premier League, såg den så här nettspendsiffror, att Premier League liksom, nej, men de är en egen liga jämfört med allt annat.
Superligan är här.
Ja, men Superligan är här. Newcastle tillhör redan den superligan och de kör ett eget race liksom och sådär. Men att de väljer Alexander Isak fick mig att tänka lite på Zlatan Ibrahimovic. Han var ju en av de tidiga spelarna som PSG tog när de startade sin satsning också. Det gick ju mycket snabbare än vad det gick för City till exempel att komma till toppen och att prestera. Nu har man fortfarande inte vunnit Champions League.
Men... Kommer du ihåg vem som var först?
Tror att det är svårare för... först.
Alltså med det nya Qatar-styret när de skulle börja värva ihop sitt gäng. Mm. Den första spelaren som gick för, ska vi säga, över 200 miljoner kronor.
Gissar på Pastore.
Han och Lavezzi.
Ja, men de kom typ samtidigt.
De tog väl de två på samma sätt som de tog Thiago Silva och Zlatan.
Just det, exakt.
För övrigt, ruskigt rolig detalj i Zlatans bok Adrenalina, som jag har läst här sista tiden. När han då kommer till PSG så har ju Zlatan ingen aning om vem Marco Verratti är. Och när Zlatan ska presenteras så har PSG valt att köra Verrattis spelarpresentation och presskonferens innan Zlatan. Och Zlatan tror på riktigt att det är någon från klubben som typ så här fyller upp glas med vatten och riktar lite mickar. Och han har ingen aning om vem Marco Verratti är.
Nej, och då ska vi komma ihåg för er som tänker, hur fan kan han inte ha koll på det? Han kom ju alltså från Pescara. Exakt. I Serie B, så han har ju fortfarande, Marco Verratti har än idag inte spelat Serie A-fotboll.
Zlatan tittade ju inte ihjäl sig på Serie B.
Nej, det gjorde han sannligen inte.
Inte då,
och jag menar, en italienare som han aldrig har sett spela fotboll förut, han har väl mött alla under alla de år som han har spelat i Serie A. Så det är egentligen inte förvånande. Men vilken... Alla har ju hyllat Seaman för det han gjorde med Pescara. Men vilka jävla spelare han hade där. Immobile, Insigne, Verratti.
Ja. Verkligen, fruktansvärt. Mm. Det var bara ett sidospår att Pastore och Lavezzi, vill jag minnas, var de första som kom till PSG i sin nysatsning. Du skulle säga någonting med det, att Isak liksom Zlatan...
Nej, men han var ju tidig i den, alltså han var ju nummer 9-spelaren som kom till PSG. Nu tror inte jag att Newcastle har kollat på det, men bara sett till värvningen och att han kommer till en sån storsatsande klubb som vi har topp 8 i vårt säsongsbett inför den här säsongen. Ja, det skulle man ju kunna säga är ju samma nivå då som i La Liga. Vilken liga är bäst egentligen? Kanske inte byter upp sig så mycket sportsligt. Men det är någonting med Premier League. Det är även för mig som följer Serie A och La Liga kanske lite mer än vad jag följer Premier League. Så pirrar det till lite extra och tycker att det blir dels kul att se honom byta, framförallt ska jag säga, kul att se honom byta miljö. Mm. Och sen se vad han kan göra i ett storsatsande Newcastle. Jag frågade dig igår också ju på WhatsApp, att du som har bättre koll på Newcastle än mig. Vad kan vi förvänta oss att liksom Alexander Isak, eller vad Newcastle kommer göra för Alexander Isak? Vad kommer de placera honom? Ja, men självklart nummer 9 sådär, men vad har han för miljö runt sig och tror vi att han kommer göra mycket mål?
Jag tror att han har kommit rent sportsligt till en helt perfekt miljö. Det finns ännu inga liksom krav på Newcastle att man ska slåss om en Champions League-plats eller att man i förlängningen ska kunna hota om någon ligatitel. Där är ju inte det här projektet och den här satsningen än. Tittar man också på truppen spelare för spelare, ja, men så har ju Newcastle 5, 6, kanske rent av 7 lag framför sig i truppkvalitet, om inte ännu fler. Så att det tror jag är väldigt bra, att inte liksom, det är inte så att Isak värvas till en klubb för 700 miljoner för att han omgående ska göra 25 mål i ett lag som ska vara med och hota om en ligatitel. Och gör han inte det så kommer han betraktas som en flopp som ska kastas och dumpas på någon soptipp för att då ska nästa värvning köpas in. Utan jag tror att Eddie Howe tillsammans med då Dan Ashworth, va, heter den hyllade sportchefen som lämnade Brighton, och alla vet ju vad Brighton har gjort för resa rent sportsligt de senaste åren, att de har identifierat Alexander Isak, dels sett till spelartyp, dels sett till ålder, dels sett till potential, att det här är en nummer 9, en anfallare som vi kommer kunna ha längst fram i minst 4-5 år framöver. Och att det under den här tiden ska liksom accelereras steg för steg. Så att jag tror att han kommer till en helt rätt miljö rent kravbildsmässigt. Dessutom, så precis som du är inne på, så kommer han ju till ett lag och en tränare som jag tror passar honom som fan. Eddie Howe är en lagbyggare. Det är en jävligt skicklig taktiker i hur man lägger upp olika matchplaner, formationer och spelsätt utifrån motståndare. Jag menar, alla som såg Newcastles match mot Manchester City här i söndags vet ju att Newcastle kan spela den typen av fotboll mot ett sånt motstånd, men de kan också bryta ner ett Nottingham som är där i en premiär och parkerar bussen, där man äger bollen och man bedriver possessionanfall på motståndarens planhalva. Och Alexander Isak är väl han är väl en hybrid av en anfallare som passar i båda, eftersom han har sin teknik, han har sin spelskicklighet, speluppfattning, men också
liksom, cirkusen ligger i honom.
Han kan dribbla, han kan kombinationsspela, han kan röra sig på små ytor. Han behöver två sidosteg för att hitta ett skott. Alltså, det har ju alla som har följt Alexander Isak i både La Liga och inte minst landslaget lärt känna. Men framförallt så är det ju liksom, det är en gasell som är otrolig på rulle i djupet. Alltså han kan ju fronta ett omställningsspel och med spelarna som han delvis då har runt omkring sig. Tänker kanske framförallt då på Sam Maximan, och vi får väl se om James Maddison ansluter här innan fönstret stänger från Leicester. Dessutom med spelskickliga centrala mittfältare i Bruno Guimarães och Joel Linton och så vidare. Alltså det byggs ju upp ett lag här, kanske framförallt en startelva som är riktigt jävla intressant. Och Chris Wood hämtades in i vintras, för det tror jag helt ärligt var en av få anfallare som kunde tänka sig att om vi åker ur så är det inte hela världen. Det är en bra jävla lönecheck som kommer ändå, och jag gör mig riktigt, riktigt bra i Championship. Jag tror att väldigt många avvaktade Newcastle i vintras för att man låg så jävla pyrt till. Så att Chris Wood, det är inte så jävla mycket till konkurrens, tror jag, för Alexander Isak. Nej. Callum Wilson däremot, det är ju Eddie Howes gamla gubbe från Bournemouth, och han är användbar i både enmananfall och tvåmananfall. Och herregud, alla som känner Isak från landslaget vet väl att Alexander Isak funkar i tvåmananfall också. Så att, men, väldigt, väldigt bra.
Det finns ju någonting i att han är den dyraste spelaren i den här stora satsningen också. Mm. Alltså att han blir ju en symbol. Ja, han blir en garant, men han blir också en symbol för, alltså, om han lyckas så blir han ju någonstans symbolisk för det lyckade projektet Newcastle. Mm. Och han skulle ju också kunna bli en symbol åt det andra hållet. Ett lag som har satsat väldigt mycket pengar, och han blir den dyraste spelaren, och så kan man peka på hur dåligt de har gjort det.
Precis. Dessutom så måste jag också hålla med dig om att det kändes som att inte bara Alexander Isak hade kört fast lite i Real Sociedad, utan också Real Sociedad hade kört fast lite. Men när Ødegaard lämnade, David Silva hämtades in som ersättare, och herregud, det är väl ingen som ifrågasätter David Silva, men han är också väldigt mycket skadad. Jag tror att Mikel Oyarzabal, när han kommer tillbaka från sin korsbandsskada, så ska han dels komma upp i den nivå han höll innan, men jag tror också att han fattar väl att ska jag vinna någonting lite större i min karriär och kanske kräma ur max ekonomiskt, så behöver han också röra på sig. Kolla på deras fönster här i sommar. Hur mycket har egentligen hänt? Jag tror lite som du att Alguacil fick ut enormt mycket av sitt lag under två säsonger. Men jag ser inte Real Sociedad ta liksom nästa steg. Utan en Copa del Rey-titel och Europaspel back-to-back. Fantastiskt. Men jag tror inte att Alexander Isak nöjer sig med det i två år till.
Nej, och det har varit på gång. Det var på gång redan förra sommaren. Det har snackats mycket kring Isak. Sen hade han sin dåliga säsong. Och som vi sa inför avsnittet med Pinnitåret, nu är det viktigt att han gör sina 15 mål. Och så ser man hur Real Sociedad inleder den här säsongen, sättet att de spelar på. Och man inser att fan, det kommer bli tufft. Gör han 12 kanske, så är det bra.
Exakt.
Och då tycker jag det känns skönt, för att jag vill Isak bra. Jag vill alla våra svenskar bra. Att det kommer en anfallare till Premier League. Till ett lag som satsar så jävla hårt. Och att det är ett fokus. Det finns någonting i det med. Att det är ett fokus på Premier League i Sverige. Och att det skrivs väldigt mycket. Och att det inte blir liksom skohonat in någon artikel om Alexander Isak. Här och där. Utan han kommer liksom tillhöra den största ligan i världen. i den klubben som satsar hårdast just nu bakom de stora.
Jag tycker också att det är värt att säga till alla de som bara skakar på huvudet åt prislappen 700 miljoner. Att vad är det man betalar 700 miljoner kronor för? Alltså, jag är den första att hålla med om att priserna, transfersummorna, pengarna,
det är det Premier League
har ballat
får
ur.
Jo, men så här, det har ju Premier ballat League ur. Får en egen prislapp.
Såklart. Och det här är viktigt att också relativisera. För att ser man till helheten Alexander Isak, ålder, potential och vad han de facto har uträttat. Alltså det här är en spelare som en säsong så sent som för ett drygt år sedan gick i mål med 17 gjorda i La Liga. Det är en spelare som i ganska många år nu har bevisat sig på landslagsnivå. Alltså minns hur det lät för ett år sedan i EM-studierna, inte bara i Sverige utan runt om i fotbollseuropa. Och då gjorde inte ens Isak några mål, utan det var ändå en spelmässig insats gång efter annan som imponerade på precis alla. Och jag tror att när man sätter det i relation till 700 miljoner så kan det också vara värt att komma ihåg att Nottingham bara för någon vecka sedan hostade upp 500 miljoner för Morgan Gibbs-White. Vet du vem Morgan Gibbs-White är?
Nej, aldrig hört.
Nej, men det är så här. Det är för någon som ändå i din position följer fotbollen och Premier League hyfsat nära rimligt. Mm. Alltså det här är en engelsk liksom, i marginalen landslagsman som har spelat i Wolves i två säsonger typ utan att ha liksom, gjort något större nummer för sig. Ah. 500 miljoner kostar han. Mm. Och jag vet ju liksom, vilken affär jag tror mest på i förlängningen. Och vem jag tycker har gjort den bästa affären så här initialt. Gibbs-White har inte gjort någonting i Nottingham än. Isak har inte gjort någonting i Newcastle. Den ena kostar 700, den andra kostar 500.
Det ena är ju de färska prestationerna. Det ena är ju de färska prestationerna. Hur såg han ut förra säsongen? Det andra är liksom, vem är Alexander Isak? Alltså om en scout tittar på honom, en sportchef tittar på honom. Jag tror att alla som har något slags fotbollsöga förstår att Alexander Isak fortfarande är i inledningen av sin karriär. Att han har fortfarande väldigt mycket att utveckla. Och att slutprodukten Alexander Isak kommer vara ruskigt jävla bra, kommer göra ruskigt jävla många mål. Och det är det Newcastle köper här nu för väldigt mycket pengar. Nysignat kontrakt hyfsat också väl med Real Sociedad.
Mm.
Så att det fanns ju liksom ingen, ja precis, det fanns liksom inget om ett år så är han billigare eller sådär heller. Och kanske att man kände lite som vi när vi satte över 14,5 mål och hittade specialspel med honom. Den här prislappen i maj kommer vara betydligt fler klubbar som är intresserade. Och det har ju vi pratat om tidigare. Det är svårt att hitta spelartypen Haaland, Isak, unga som kommer leverera över tid. Sen, i fotboll, alltså, det finns ju inte så jävla många nummer nior som är ensam cirkusar och har den flexibiliteten som både Haaland och Alexander Isak har i sitt spel.
Sen ska man väl också lyfta aspekten att utköpsklausulen på Isak var väl satt till 90 miljoner euro, alltså 900 miljoner kronor. Den möter inte, den aktiverar inte Newcastle. Däremot så lägger de 70 miljoner eller 700 miljoner kronor och Real Sociedad accepterar. Det kan ju också vara för att Real Sociedad känner att är det värt gamblen? Vad händer ifall Isak har en säsong till, lik den i fjol? Går i mål på 5 gjorda, Real Sociedad slutar 8. Finns det ens 700 miljoner på bordet då? Alltså det är ju en möjlighet också åt andra hållet.
Mm. Så alltså går det inte att jämföra, det går inte att jämföra pengar rakt av. Som vad kostade Haaland? Kostade någon liknande va?
För... Ja, fast där var det ju en aktiverad...
Det är det jag menar.
Alltså det var ju en aktiverad utköpsklausul.
Exakt, och det finns andra pengar inblandade. Så att den totalaffären blir ju väldigt mycket dyrare än Alexander Isak. Jag har inte sett några siffror på vad han kommer tjäna.
Nej, det, alltså, vad kan han ligga på? Kan han ha en, alltså, säg att han i Real Sociedad har haft 25 millar om året.
Ja.
Halv miljon i veckan.
Mm.
Det är väl rimligt att tänka efter, alltså, i det här nya kontraktet. Och så rapporterar då Pavlidis via headlines då. Det är inte Pavlidis som rapporterar det här.
Han
för bara vidare informationen från utländsk media att han tredubblar sin lön. Och det är väl rimligt att han kanske går in på 1,5 miljon i veckan.
Mm.
Eller?
Ja, absolut. Det var ungefär vad jag gissade på igår. Alltså jag tar ju alltid det italienska måttet när jag räknar pengar och sa 60 miljoner netto.
Jag tror du skulle säga 60 miljoner lire. Du är kvar i liren.
Ja, exakt. Nej, det hade varit för starkt. Alltså,
kan du fortfarande räkna ut lire?
Ja, alltså jag kan ju hur liren stod i slutet där. Att 1000 lire var 5 kronor.
kan alla som ojar sig över inflationen här, ja, komma ihåg.
Exakt. Men med det sagt då, så var jag, ja, men då blir det ju, enligt det du säger, blir det väl ungefär 75 miljoner netto.
Ja, precis.
Alltså jag var inte jättelångt ifrån.
Netto, brutto, jag säger som Mäklans Engin, vad fan spelar för roll? Ja. Det är ju sekundärt. Ja. Sekundär.
Det är bara vi i Sverige som pratar bruttopengar.
Det moraliska och etiska då? Jag menar, det finns ju tre stycken högaktuella, väldigt, väldigt känsliga territorium att liksom överhuvudtaget doppa tån i. Det är VM i Qatar, det är Newcastle och det är Ryssland. Mm. Och det här har ju märkts hemma i Sverige, inte minst då senaste tiden, i och med då att Henrik Stenson valde att lämna PGA-touren och inte minst då sitt uppdrag som Ryder Cup-kapten för Europa. Det enligt honom själv då, citat, mest ärofyllda som skett, för att då gå till den Saudi-finansierade LIV-touren som är en produkt av samma då Public Investment Fund, Saudiarabiens statliga liksom investeringsfond, som köper upp grejer för att sportswasha och tvätta Saudiarabiens högst tvivelaktiga rykte när det kommer till inte minst då mänskliga rättigheter. Henrik Stenson, han fick ju verkligen sina fiskar varma precis överallt här för att han har gjort det här beslutet. Och lite samma tendenser fanns ju igår. Inte alls samma unisona personliga påhopp mot Alexander Isak, att nu ska vi liksom flå honom levande. Men det var ju väldigt många som red ut och var ytterst tveksamma till att en del av oss, eller ganska många, alltså initialt tyckte att det var kul att Alexander Isak rent sportsligt gör den här flytten för de här pengarna, hamnar i det här laget, hamnar i den här ligan, ger sig själv möjligheterna att då maxa sin karriär både ekonomiskt och kanske framförallt då fotbollsmässigt.
Nej, men jag tycker att det är svårt att navigera bland annat. Alltså alla fotbollssupporter måste ha så mycket kunskap kring ägare och själv sätta sin moraliska ribba någonstans för att kunna diskutera fotbollen överhuvudtaget i så fall. I och med att för att, om du nu ska liksom följa din moral, då måste du ha koll på vilka ägare finns i de andra klubbarna också. Och sen så har vi ju då den etisk-moraliska dansk-italienska skalan. Man kanske helt enkelt får sätta ut alla klubbar på den. Och där kommer nog Newcastle och Manchester City väldigt högt upp, om inte högst upp. Och sen så får man sätta sin egen ribba och...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag känner att går man till de här klubbarna, då är man inte vattenvärd. För mig personligen så blir det svårt att navigera i alla fall. Att samtidigt som vi pratar om det sportsliga, om flytten, om att han hade det tufft i Real Sociedad och att det är en klubb vi inte tror på. Och om han tittar på det sportsliga, kommer till Newcastle som satsar mycket, som du säger, den spelare runt sig som kommer att gynna honom och hans fotbollsutveckling. När ska man börja titta på det moraliska? Mm. Var går den gränsen? Där måste ju alla gå till sig själva och bestämma var man sätter den liksom, ribban. För vi måste ju fortsätta prata om Newcastle som ett fotbollslag. Vi kan liksom inte utesluta.
Vi måste framförallt fortsätta prata om Alexander Isak som en fotbollsspelare, en landslagsman.
Verkligen. Och det finns nog några no-go-zoner just nu. Jonas Jerebko som gick till ett ryskt basketlag. Och vi har några hockeyspelare nu som fortfarande spelar i KHL och skriver kontrakt med ryska lag. Och där tycker jag, där kanske min ribba går Men någon annan kanske går tidigare, kanske går vid Newcastle. Mm. Och man ser nu Newcastle-supportrar som hoppar av tåget. Men jag personligen, om jag hade varit Newcastle-supporter, hade känt Solo per la maglia, som jag har gjort i många stunder med Fiorentina också. Att jag är här för tröja, jag är för emblemet, jag är här för historien, och jag älskar den här klubben och kommer göra det alldeles oavsett vem som äger, vem som spelar där, och så vidare. Sen kan man ha sina upp- och nedgångar som fotbollssupporter också. Det finns stunder där
man kan ju också ha känslokval. Alltså vilka absolut. Jävla ambivalens man måste känna.
Definitivt.
Ibland.
Absolut. Men man får hålla isär. Det är viktigt. Vi har ju Olof Lund som kommer, som har skrivit en bok om det här. Mm. Ska vi prata om. Vi ägnar ett helt avsnitt om det. Det ser jag fram emot, och ser fram emot att höra hans tankar kring sportswashing. Jag tycker att man kan konstatera att det såklart är problematiskt med allt vad det innebär med Saudiarabien. Men samtidigt tycker jag att det rent sportsligt ska bli jävligt kul att se Alexander Isak spela i Newcastle och i Premier League. Jag tycker verkligen att man kan göra båda delarna.
Jag kan tycka att det finns en del olika beståndsdelar som är liksom värda och viktiga att lyfta. Till exempel då den här whataboutismen som vi pratade med Philip O'Connor om i senaste avsnittet. För att det är ju som du nämner, det är otroligt svårnavigerat, och hur mycket kan man kräva av en fotbollsintresserad person att man ska ha koll på? Inte bara liksom fotbollsmässigt och sportsligt, utan också geopolitiskt, världsekonomiskt och så vidare. Det finns väl hur mycket skit som helst som går att koppla till hur mycket som helst.
Gazprom sponsrar Champions League. Ja, men ska vi sluta kolla på? Jag menar bara att om man sätter sin ribba, då får man också hålla lite det.
Ja.
Då kan man om man nu tycker att det är för jävligt av Alexander Isak, om man nu tycker att det är för jävligt, då kan man inte helt plötsligt börja hylla andra spelare i laget. Det går inte.
Nej, men det jag bara ville komma till var att så här, samtidigt så pratade du och jag och Filip om det här, att ja, men det är för jävligt att när man lyfter Ryan Giggs så ska folk då lyfta, ja men han då, och han då, varför säger ni ingenting om det här då? Och det är ju liksom whataboutismen i sin sämsta form. För precis som jag uttryckte i senaste episoden, så tycker jag att det är bättre att man lyfter i alla fall ett case, i det här fallet det med Ryan Giggs, och pratar om det, än att man, för att man inte kan prata om och redogöra för samtliga fall, så ska man inte prata om något. Det blir ju liksom den oerhört dystra nedsidan av whataboutismen, att då ska man helt plötsligt hålla käften om allt för att man inte kan prata om allt. Då kan man heller inte prata om någonting, och det blir ju fel.
Mm.
Men i det här fallet så tycker jag att det finns en distinktion, för när det kommer till då Ryan Giggs och kvinnofridsbrott, där känner jag att jag utan några som helst omsvep och några liksom tveksamheter känner att ja, men allt sånt är förjävligt, och jag kan stå för att även fast jag inte har stenkoll på precis alla fotbollsspelares tidigare förehavanden i sina liv och vad som händer bakom lyckta dörrar i deras privatliv, så kan jag då i mitt ovetande om detta prata om enskilda fall som förjävliga. Och jag kan ibland utelämna andra, för att det är helt orimligt. Och jag har inte ens liksom 1% lust att bedriva en fotbollspodd med dig och vecka ut och vecka in sitta och prata om att fotbollsspelare misshandlar eller våldtar eller vad det nu är. Alltså så här, det är inte därför jag gör Toto Balotto. Med det sagt så betyder inte det att jag på något sätt förminskar deras gärningar eller rycker på axlarna åt det de gör. Utan där står jag stadigt i vad jag tycker. Där finns det ingen gråskala, utan där blir det, liksom, det blir svart och det blir vitt. Men i de här fallen, där måste ju, precis som du är inne på, alla har sitt eget rättesnöre. Alla har sina egna kunskaper och sina egna moraliska och etiska kompass. Och jag säger inte att med detta att så här, ja men Saudiarabien och deras sportswashing-projekt och Public Investment Fund och Newcastle, att det är halleluja, jag skiter. Nej, det är inte det jag säger. Jag säger att när man pratar om det, då måste man ju förstå att alla andra fall, men där är det liksom så här, det är inte samma what about-grej att redogöra för. För det är så oerhört svårt. Utan då behöver man ju också vända sig mot roten i det här.
Mm.
Alltså kärnan i allting. Alltså,
och då när du börjar rota så börjar du hitta en jävligt snårig...
Då är vi ju inne på det du pratar om.
Rotvälta.
Att högst upp i toppen av så jävla mycket i den här fotbollsvärlden.
Nej, men då går det ju inte att följa fotbollen.
Då är det bara hopp, det är bara trycka på nödstopp. Ja. Kliva av, öppna dörrarna, hoppa. För det går inte. Alltså det går inte att motivera liksom helheten.
Nej.
Om man ska då... smutskasta delen. Jag, så här, självklart ska man kunna smutskasta det Saudiarabien gör med Piff och Newcastle. Och man ska kunna se det. Men att inte i det liksom förstå att Alexander Isak, det är en fotbollsspelare som du och jag och miljontals andra följer av helt andra anledningar än att vi tycker att Saudiarabien gör bra grejer.
Och som jag sa,
och som vi tycker att Premier League är en rolig och intressant liga att följa.
Men det finns så många problematiska ägarstrukturer just nu inom fotbollen. Att just den här kunskapen som alla fotbollssupporter behöver för att ens kunna prata om fotboll, för att förhålla sig till de etisk-moraliska kompass som alla har, det blir omöjligt.
Mm. Ja, verkligen.
Och därför kan man bara glädjas när Alexander Isak gör kasse i premiären för Newcastle.
Så kan man tycka, alltså så här, precis som du ofta pratar om, man kan ha två tankar i luften samtidigt. Man kan tycka det ena och samtidigt tycka och tänka och känna och göra det andra. Och det är jättebra att det granskas, att det uppmärksammas, att det ifrågasätts så att det finns en progression och att saker och ting blir bättre. Absolut, jag säger inte att vi ska vända andra kinden till eller titta åt ett annat håll och bara liksom låta det här fortgå. Men i det här shamandet av folk som tycker att det är kul att Alexander Isak går till Newcastle och Premier League. Mm. Eller folk som, fan vet jag, vill se de bästa golfarna i världen spela golf och tänker att nu spelar de på Livtouren, då får jag väl kolla på Livtouren. Att shama dem och samtidigt vara liksom en del av hela den här fotbollsvärlden och hela det här fotbollsmaskineriet och i många fall också leva av det.
Mm.
Det blir ett hycklande som jag tycker är, alltså det är både problematiskt och irriterande.
Det är också poserande i många fall.
Ja, och sen så vill jag verkligen säga det, att så här, i det så finns det en distinktion i mig gentemot det vi pratar om i fallet Ryan Giggs.
Mm.
För att det blir liksom inte hycklande, tycker jag, att man lyfter Ryan Giggs och det här som vi har pratat om kring honom, men vi inte lyfter liksom the next guy som har gjort någonting likvärdigt. Det blir inget det är liksom inget hycklande i min värld.
Nej.
Men att sitta och moralisera och etik och moralshama folk för att man tycker det är kul att Alexander Isak har gått för stora pengar till Newcastle och Premier League, när man samtidigt lever av eller är en del av eller liksom på något sätt i marginalen
accepterar allt det andra som sker,
men också är en del av den problematik som man på något sätt liksom motsätter sig. Det blir skevt.
Ja, jag tycker också det blir otroligt skevt.
Jag tror också att det jag kanske mest far efter i mina tankar här kring kärnan till saker och ting, det är också de aspekter som på många, många fler sätt i grunden är problematiska, men kanske självklart också även för mig, men också för alla andra, svårare att förstå. Och det är ju det att, ta bara Sverige,
påverkar mycket mer.
Ja, exakt. Men det som jag då vill landa i är ju det här som Olof Lund kanske framför alla andra har lyft väldigt mycket senaste halvåret, året. Det är att Sverige som stat också sitter i knät på länder som Saudiarabien och andra gulfländer med olika relationer i form av hur statsapparaten har sålts ut eller vad vi har för förbindelser till dem rent ekonomiskt eller företagsmässigt. Alltså, det är ju sådana delar som är exakt samma problematik, bara mycket större, mycket mer fundamentala, men för dig och mig och för liksom vanligt fotbollsintresserat folk såklart svårare att förstå. Och då blir det så lätt, det fattar jag också, att ta det som man förstår, det konkreta i att Alexander Isak nu går för stora pengar till en klubb som Newcastle i ett land och en liga som man själv vet vad det är, som är finansierat av samma land, samma fond, samma pengar, samma liksom smuts, samma liksom blodsideal. Men det förstår man, och då är det lätt att använda det som ett slagträ gentemot alla andra som väljer att fokusera på det fotbollsmässiga, på det sportsliga.
Ja, men det går att använda sig vilket perspektiv som helst, men du kan alltid hitta problematiska delar som inte är fotbollsmässiga och som man i livet kanske måste väga in när man går och pekar på att Alexander Isak till Newcastle, det är fan mig för jävligt.
Exakt. Och skillnaden i att hyckla när det kommer till att ta upp en misshandlande fotbollsspelare men inte prata om den andra, det är ju att man tycker i grunden samma sak om båda två. Mm. Det är bara att man väljer att i det här fallet prata om en av dem. Men när det kommer till det här så blir det lite hycklande när man ställer sig uppe på barrikaderna med en viss hatt på sig, med ett slagträ, och börjar shama folk som väljer att fokusera på att Alexander Isak har gått till Newcastle. Mm. När man inte själv fattar att man är en sån tydlig del av ett så mycket större problem som har frodats och grott i så mycket högre utsträckning under så många år innan. Absolut. Och som är exakt samma problematik. Där till exempel då det Olof har pratat om senaste året med hur Sverige sitter i knät på exakt samma land och exakt samma problematik. Men det kanske man inte förstår på samma sätt. Eller så har man ingen aning om det. Och då är det svårt.
Eller så bryr man sig inte om det.
Eller så bryr man sig inte, för att det är lätt att liksom skita i det. Jag fokuserar på det jag förstår. Men då blir det ett hycklande på ett annat sätt.
Det tycker jag är en bra punkt.
Sen så får folk göra som de vill. Stå där och pekpinna. Mm. Stå där och moralisera. Stå där och shama folk. Men då kommer man också tvingas alltså leva med att folk har problem med att man är den personen. Mm. Med den hatten på sig. Mm. Med den pekpinnen i handen.
Absolut.
Och det är väl ett val som folk får göra.
Absolut. Vi kommer i alla fall få in Alexander Isak i svepet när han inte gör någon Newcastle-premiär, men debut var det lider.
Ja.
För vad vet vi om den? Det vet vi ingenting om. Det har inte kommit fram från headlines, eller?
Till att börja med så ska han väl stå där med tröjan på sig på St. James.
Men det brukar i sådana här fall, när det är så klart som det är men inte officiellt, också börja läggas fram tidslinjer.
Ska jag...
Då kommer han komma, då kan han göra sin första match.
Ja, men ska jag berätta för dig hur det kommer gå till?
Ja, men det är lite det jag frågar, va?
Yes, då kan jag tala om för dig att på söndag så spelar Newcastle borta mot Wolves. Den matchen kommer ju Alexander Isak inte ha någonting med att göra. Sen så spelar
kanske
Newcastle...
presenteras nere på gräsmattan.
Nej, så här kommer det bli. Sen spelar Newcastle midweek-match borta mot Liverpool. Där kommer han ingå i truppen. Kanske gör han ett inhopp.
Borta. Sen blir... alltså, så hans första match i Premier League skulle kunna bli...
Det blir Liverpool borta på Anfield. Och bear in mind.
Då får jag höra
inhopp.
Den här mäktiga...
Inhopp.
Det, har du hört den? Mäktiga. Det här, never walk alone.
When you walk... sen så är det då Crystal Palace hemma den 3 september.
Då kommer första målet.
Lördag den 3 september så kommer vi se Alexander Isak i Newcastle startelva 16.00 svensk tid, och han kommer att göra mål.
Doppjätta. Lilla doppjättan kanske.
Är det inte
känner liksom, lite lätt på den.
Ja, jag känner lite lätt på den, men jag känner ännu starkare för mål och ett jättebränn.
Ja, okej. Okay.
Så att det blir liksom så här, vilken fot ska vi stå på? Ska vi undra och klia oss i huvudet? Alltså, nu pratar jag för brittisk press. Vad är det för clown som inte har klubban i isen som det har betalats 700 miljoner för? Ja. Eller ska vi fokusera på målet han gjorde?
Ja, nej men absolut. Det är folk som undrar vad det var som lät där. Det var ju en slikan Pepsi Max Mango som jag tog upp här. Höstens, tänker folk då, dryck. Nej. Höstens dryck och accessoar. Man går runt med den i handen bara. Slikan, den här härliga. Och självklart har höstens också smak. Mango. Jättegod. Toto Balotto är sponsrad av Circle K, drivmedelskedjan ni vet, som fan inte gör något annat än att försöka göra livet för dig och för mig och för alla andra så smidigt och så enkelt som det bara är möjligt. Ta bara det här med att blippa bilen till exempel. Laddar man ner Circle K's app Easy Fuel, har ni inte gjort det, gör det. Och sen reggar ett betalkort och sin bil via registreringsnummer, så är det sen bara att rulla in på en station. Och så öppnas pumpen upp automatiskt eftersom den läser av din reggplåt. Det är så smidigt. Och när du tankat färdigt är det bara att pipa vidare, eftersom både betalning och kvittohantering skett i appen. Det blir fan inte smidigare än så. I Circle K Easy Fuel-appen finns dessutom funktionen Tips en vän. Och den kan vara extra bra att fingra på just nu. Lyssna. Circle K erbjuder nämligen alla som tankar minst 30 liter mellan den 18 augusti och den 5 oktober. 2 månader C More Plus. Helt kostnadsfritt. Men hur bra är inte det? Perfekt inför det stora mästerskapet som stundar om inte annat. Erbjudandet gäller för nya kunder av C-more. Och efter de två kostnadsfria månaderna fortsätter abonnemanget rulla för bara 299 kronor i månaden. Helt utan bindningstid. Det här erbjudandet gäller alla Circle K's kunder. Man behöver alltså inte vara medlem. Och vill du veta mer om detta så finns det ytterligare info på circlek.se/erbjudanden. Nu påminner vi alla en gång om hur enkelt det är att tanka genom att blippa bilen. Och så säger vi stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Det återstår att se hur Malmö löser sitt 3-1-övertag borta mot Sivasspor ikväll. Det återstår dessutom att se ifall
Henoks
megaballe från Solna, nämligen AIK, kan ta sig an då Slovacko och 0-3-underläget på Friends. Jag har följt inför förutsättningarna med då att tjeckerna dels var jävligt sena. Det var strul med planet så de landade sent och sen att det har varit fyrverkerier i Solna här i Arla morgon för att störa dem. Det har kampanjats ut, tro på det. Alexander Axén har pratat om ett mål i halvtimmen och jag känner ju hela vägen in i studion att Svaneprutten går ju runt och trippar på tå och inbillar sig själv att det här kan gå.
Det är över. Till alla AIK som lyssnar på det här. Det är slut. Europa-äventyret för den här gången är över!
Med det sagt så tycker jag att vi ska lyfta på hatten för Djurgården och inte minst då Bosse Andersson, sportchefen som väl nu kan titulera sig den främste sportchefen i modern svensk fotboll. Jag kan inte liksom bolla upp något bättre. Daniel Andersson ska ju
såklart
ha...
Vad är modern i 2000-tal? Ja, för annars så går han ju upp mot Stefan Söderberg. Hatten. Smoking lira.
Ja. Alltså, var han bara bra?
Historieskrivningen är ju definitivt det.
Vissa vill väl mena på att Stefan Hatten Söderberg också var den stora arkitekten bakom förfallet.
Det är alltså de minnena som jag har tack vare Stefan Söderberg och Stuart Baxter. De kan ingen ta ifrån mig och de hade jag betalat ena punkulan för. Mm. Ja, men, jag hade kunnat köpa mig till det.
Det är väl just det där som ofta vägs in i tränare och kanske sportchefers...
Ny följare på TikTok.
Vem?
Nej, Skap. Okay. Ja, visst. Jag bara noterar här på telefonen att det blippar till.
Ja, men det är väl just det där när det kommer till tränare och inte minst då sportchefer att liksom en del av legacyt blir vad hände sen? Mm. Alltså, du brukar ju ofta prata om det där. Har man uppnått det här, har man gett supporterna de här minnena, då är det lite lättare också att hacka i sig förfallet, kanske degraderingen, de tomma skattkisterna, när liksom ekobrottsmyndigheten bär iväg bollnäten och konerna. Jag vet inte, men det ta Daniel Kindberg då, till exempel. Mm. Nu var väl inte han sportchef, utan han var väl mer liksom en allt-i-all ordförande. Han var väl en president av den mediterianska skolan som liksom styrde med järnhand. Jag vet inte om det unisont bland liksom människor som har följt Östersunds FK fortfarande är så här, men det var värt det. Mm. Vi fick de minnena.
Om 10 år kommer de tycka att det var värt det. För vad hade hänt om Kindberg inte hade gjort det han gjorde? Då hade de ju förmodligen varit kvar i Division 1. Kanske gjort en liten rep upp i Superettan. Låg sannolikhet liksom studsa allsvenskan och sen tillbaka. Och alltså de minnena är inte värda speciellt mycket. Det är kul, men det är ingenting som man pratar om med barnbarnen på dödsbädden. Nej. Däremot är ju detta det.
Alltså, absolut. Och det är det jag menar. Jag menar att
vi kan prata om, vi hade Thomas Brolin här i studion tidigare. Och du hör ju, han pratade om Parma och det fantastiska laget. Alltså det var ju ett lag...
Men det var inte Manentis Parma.
Nej, men det var Parmalats Parma.
Ja.
Och det var ju otroligt smutsigt och alla, hela jävla skiten åkte ju dit och sen efter det så har Parma aldrig rest sig. Men vad pratar vi om? Jo, vi pratar med Thomas Brolin om hans fantastiska tid i Parma som var möjlig för att de fuskade.
Ja, och jag vet inte riktigt vad jag far efter. Det jag tror jag far efter är att
det är helt omöjligt att med kompassen.
In, ja, absolut. Och jag säger bara att det är helt omöjligt för mig att sätta mig in i...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Djurgårdssupporternas, inte bara hjärta här och nu, utan också eventuella känslor och tankar om det eventuellt skulle braka åt helvete för Djurgården kommande 6-7 åren. Mm. Vad känner man då kring Bosse Andersson? Ni har ju själva, det här är det mest onödiga.
Du placerar liksom honom just nu på den hypotetiska dansk-italienska etisk-moraliska skalan.
Där ligger eventuellt Bosse och guppar på en trea. Nej, men ni har ju själva, det är ett helt
fruktansvärt
onödigt segment där. Ja. Det jag skulle vilja komma till var ju då att i min värld så slår jag nu fast att Bosse Andersson är den främsta sportchefen som jag i alla fall har upplevt i svensk fotboll i modern tid.
Med och han tanke lyckas på... ju för att han är osvensk.
Ja, så är det väl. Och vi har ju pratat om liksom det här rövargänget som styr Djurgården med allt från Bosse då till Henke Berggren till Pelle Kotschack och liksom...
H&M i ryggen får vi inte glömma bort.
De ligger där
och H&M skrattar. Har de barnarbetare? Hur kan man hålla på Djurgården?
Exakt. It's a stretch.
Men, är du med på vad jag menar?
Är det något avsnitt?
Du hamnar där hela tiden med Brolin och med kunna hamna där, så är det väl det här och så vidare och så vidare och så vidare.
Det jag bara menar är att alltså så här, nu får väl Malmö FF-supportrar bli hur upprörda de vill då. Alltså så här, när man hyllar Bosse Andersson så pissar man inte på Daniel Andersson. Man pissar inte på Stefan Andreasson eller man pissar inte just nu på Jesper Jansson. Så här, du fattar vad jag vill mena. Jag säger bara
man
här.
Man kan hylla utan att jämföra också.
Vissa har ju svårt att liksom hålla isär det där.
Speciellt när du håller på att navigera i den allsvenska supporterdjungeln. Mm. Då blir det ju så.
Så är det. Alltså vissa blåvitt supporter kanske skriker Matsgren. Jag vet inte. Jag tror inte det.
Lugn.
Men jag tror inte det.
Däremot någon sportchef från 80-talet. Men det kanske inte handlade så jävla mycket. Nej, men jag menar om vi nu ska vara historiska. Men på den tiden handlade det inte så jävla mycket om sportchefer. Det var ju liksom, det var ju grabbarna från Götet liksom. Ja. Jag åkte för övrigt förbi Glenn Hyséns gamla moderklubbs fotbollsplan i somras när jag var på väg ut till Hisingen. Bara ville säga det.
Ja, snyggt.
Där spelade Glenn Hysén när han var pojk. Fick ändå lite gåshud.
Snyggt. Nej, men jag tänker också att så här, vissa bara är det som ploppar upp i mitt huvud. Kalmar, hur mycket sportcheferi var det? Det var tre brorsor Elm, det var ett par liksom eldsjälar i form av Vasto och inte minst och Henrik Rydström. Och så var det lite bra liksom brassevärvningar, absolut. Men först och främst så var det ju Nanne och en tränargärning och ett lagbygge. När det kommer till IFK Norrköpings 2-3 år där, jag tycker också att där ska man väga in liksom scoutingverksamheten, Hunt som ordförande, Jan Andersson som skicklig lagbyggare, spelarutvecklare. Mattias Florén har väl alla liksom i den eran valt att hylla som liksom geniet bakom de som fick hyllningarna. Så jag vet inte riktigt om det finns liksom en sportchef att hylla där. Men när det kommer till Djurgården, när det kommer till vad Bosse har åstadkommit med fan liksom en falafel och två high fives i de där shortsen och med de där brillorna i liksom det där fantastiska håret, det måste sägas. När han klev in,
jag är avsjuk varje gång jag ser han,
så var ju Djurgården på botten. Mm. Alltså på botten. Alla kommer ihåg hur det såg ut med Djurgården kring liksom alltså, vad heter det? Det heter inte decenniumskifte.
Millennieskiftet?
Nej, inte millennieskiftet. Alltså från 00-tal till 10-tal. Jaha. I den skarven.
Ja, kör decenniumskiftet. Det går bra.
Finns det decenniumskifte?
Ja, absolut.
I skarven mellan 00-tal och 10-tal.
Snyggare.
Hur jävla liksom trist och rackigt och skralt det såg ut. Mm. Både i Djurgårdens kassakista men också ute på plan. Fan, det var ju kval och det var liksom så här, det var ju ett lag som man kände, det är inte ens över halvan. Inte en chans. Att med liksom de förutsättningarna så jävla envist säsong för säsong har tagit steg, har närmat sig toppen både sportsligt men också ekonomiskt, och nu när man alltså konstaterar att Djurgården kliver in i ett europeiskt cupgruppspel för första gången någonsin.
Ja, det måste det vara. Jo, men det måste det vara. De heter Juventus med aning och Mackan Karlsson.
De var ju aldrig inne i Champions League, det vet jag. Men de var inte i UEFA-cupen.
Nej, det funkade inte så på den tiden heller. Nej, att du brände ett CL-kval och sen så kom du direkt in. Nej, det här är första gången.
Jag har fan då inte sett Djurgården i ett europeiskt cupgruppspel. Om vi nu ska hålla oss till den moderna eran. Nej. Och det fanns inte cupgruppspel pre den eran jag pratade om. Så att, alltså, för första gången har han tagit Djurgården in i ett europeiskt cupgruppspel. Han har också under den här tiden plockat ett SM-guld. 2019, han har plockat 2-3 cupbucklor och han har staplat så många miljoner på hög och allra senast här nu så är väl Isak Hien, jag läste i morse att Djurgården har då alltså själva gått ut med att Hien är i Verona.
Det kom ju turkiska uppgifter om besiktas i typ förrgår, de trodde man inte på.
Det gjorde man faktiskt. Nej. Så att, det är bara liksom, det är nästa 40 miljoner in.
Kanon i det Hellas Verona-laget. Ja. Han går in kanon där.
Du lämnar klart. Du lämnar klart, härligt. Nej, men alla de miljoner han har plockat in, bucklorna som har vunnits, stegen man har tagit, också rekryteringarna man har gjort på liksom tränarsidan. Alltså att identifiera Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som så här.
Det här är Djurgården.
Det här, även fast det kommer sticka i ganska många ögon här. Med tanke på liksom historiken senaste 10 åren, 12 åren av spelare med AIK-förflutet som har hamnat i Djurgården.
Allsvenskan är ju så liten och det är så få personer som är bra. Så det blir så jävla svårt hur man ska återigen navigera, även som sportchef.
Absolut.
Om man hela tiden ska förhålla sig till var alla har varit tidigare. Men det är Jesper Jansson, ta han. Med sent 90-tal, Helsingborg och sen nu då i Bayern.
Exakt.
Ja, men det verkligen. Finns heller inte speciellt många jobb. Så att jag menar, personerna i fråga måste ju försörja sig på ett eller annat sätt.
Och att Bosse då gör som Bosse alltid har gjort. Nämligen det han tror är...
Skickar in Pelle Kotschack och drar Djurgårdshistoria. Det tänkte jag på...
Det tänkte jag
faktiskt på med Hedvig Lindahl. Mm-hmm. De verkar inte ha implementerat Pelle Kotschack i dam i Djurgården. Och det är ett stort fel. Så jag vänder mig till Sean som är sportchef där. Där har han gjort bort sig. Men också lite ansvar... minigolars till Pelle Kotschack som inte själv kliver in och kör presentationen på damsidan.
Så doktor Wilbacher ordinerar här nu en 3 timmar lång nerkabbad bilfärd för Hedvig Lindahl i passagerarsätet bredvid Pelle Kotschack.
Jag såg intervjun med Sean då. Och där sa han att hon kommer att få sig en lektion i fotboll, i Djurgårdens då vet man vad som väntar henne.
Då står Kotschack där.
Sätter där. Kommer en liten PowerPoint-presentation.
Hedvig!
Han kommer med diabilder.
Nu, vi ses i klocktornet. Givet. Nej, men alltså, jag skulle bara säga då att Bosse gjorde ju då det han alltid gör. Nämligen det han tror är det bästa för Djurgården. Alldeles oavsett om han fattar att det kommer storma lite kring det här. Och så har han bara tuggat på det där. Och han, nej fan, jag blev så jävla glad för Bosse Anderssons skull när Djurgården löste den här oerhört dramatiska returen borta mot APL.
Det är en fantastisk intervju. Alla pratar om Bosse, men med Henke Berggren efter. Jag vet inte om du har sett den. När han står på inneplanen nere på Sypen.
Jag läste bara att han, liksom, han kom ut från muggen.
Ja, nej, men vi kan väl dra ut den här.
Alla ni där ute, nu fyller vi Tele2. Och så fyller vi varenda jävla arena ut i Europa vi ska till. Och Elfsborg på måndag. Nu kör vi, gubbar!
Ja, men det är så jävla roligt att... Jag förstår ju hans känslor där då. Nu ska Djurgårdens IF, Djurgårdsfamiljen, ut och ta över Europa. Vi ska fylla arenorna ut i Europa. Finns något jävla charmigt och nästan så här naivt i det också. Att man får storhetsvansinne i stunden, ja. Som jag kan få väldigt mycket kärlek i min kropp för.
Jo, men det här är ju någonstans koncentratet av det vi pratade om, lite upprymt, lite raljerande, lite liksom vi driver men vi har också kul och det är bara lite på låtsas för ett drygt år sedan när vi pratade om Djurgårdens sportsliga ledning som på ett sätt är så, ja men den andas ju liksom inte samma professionalitet som då låt säga Malmö FFs dito, där det är Kalnén och gänget i liksom kartonghårda skjortkragar, perfekt knutna slipsar, märkeskostymer och det, man får känslan av att så här, vi har inte haft ett liksom sportsligt ledningsmöte här, vi har haft en jävla bolagsstämma. Alltså det är något helt annat. Där finns det, det finns bubbelvatten med Malmö FFs emblem på etiketten. Mm. Alltså Bosse och Berggren, de städar ju av ganska tunga grejer när de ändå tar några bärs på Brillo.
Nej, men när Malmö FFs ledning träffas, då är det ju en steril lokal och det är skjorta slips på. Mm. Och det är mötesagenda. Och så går man igenom då Malmö FF. När Bosse och gänget träffas, då kan ju Pelle Kortchak dyka förbi. Och någon annan lirare i organisationen dyka förbi. Och Henke Bergen kommer där med sin lite dåligt sittande skjorta som är lite sned.
Har du någon gång sett Henke Bergen i en skjorta?
Nej, han har haft skjorta och pullover. Och så sitter pulloven liksom lite på skjortkragen så här. Så att det blir... Ja. Det har jag sett honom.
Ja.
När han ska vara finklädd, det är bara det. Vet när du, det är bolagsstämma, då kommer han så.
Vet du, senast jag såg Bosse? Det var utanför ICA Flygfyren dagen innan midsommar. Du vet ju vad som hände. Han hade så jävla mycket att bära på, släpa på.
Alltså det påsen gick sönder.
Det är också Bosse att liksom så här, inte ha preppat någonting.
Dagen innan.
Det är 19 timmar till midsommarlunch. Mm. Då ger sig Bosse kast med att handla på ICA Flygfyren som är... späckad med folk dagen innan midsommar. Och så är det någon på parkeringen som ropar efter Bosse och liksom säger heja Djurgården, nu kör vi Bosse, nu mot guldet. Bosse glömmer ju då givetvis att han bär på två aska jordgubbar, så när han slänger upp tummen för att bara liksom
flyger
kör vi Djurgården, tappar han ju jordgubbarna på parkeringen. Det är liksom Bosse Andersson.
Och så ser han plocka upp dem.
Ja, helvete. Jaja. Alltså att han har tagit Djurgården ut här nu i ett europeiskt cupgruppspel, det gjorde mig glad, och som kontrast till det vi pratade om i liksom den stora fotbollsvärlden kring Alexander Isaks övergång här till Newcastle och allt, ja men konglomeratiska, multi-internationella, som galaktisk, ekonomiska liksom pisset som vi är tvungna att vara i om man vill följa den här grejen, så är ju Bosse Andersson en liksom bra påminnelse om att det är ganska gött med den svenska fotbollen också.
Ja.
Alltså det finns någonting i att kunna, ja men, gona ner sig i det, och så är det bara liksom kul att de här världarna nu möts.
Ja, men så länge vi fostrar bra fotbollsspelare hela tiden, så kommer vi att kunna hamna här med en bra sportchef, en bra organisation, så kommer vi kunna komma ut i Europa. Men då måste vi hela tiden fostra bra fotbollsspelare. Mm. Så att allt det är grunden i allt.
Verkligen. Ja, med det sagt så tror jag nog att det är läge för oss att runda av denna veckas andra Toto Balotto.
Ja, men vi står också inför en jävla fotbollshelg. Och vi har tänkt så här den här veckan att vi tar ut en engelsk trippel och en italiensk trippel. Så kan man ju välja om man vill rygga båda eller om man vill rygga en av dem. Givetvis gäller det ju att man är över 18 år om man ska in på Betsson.com och rygga. Den engelska trippen hur som helst, Brentford rak seger mot Everton, studsar tillbaka här efter förlusten senast. Vi tycker Everton ser ut som shit, eller skulle Philip Crew sagt shite? Ingen aning. Brighton rak seger mot Leeds och sen så över 2,5 mål i Arsenal Fulham. Vad har vi hittat i Italien då? Jo, två stycken överspel. Lazio Inter. Jävlar vad det kommer spraka om den matchen. Tycker båda lagen såg härliga ut här i säsongsöppningen. Fiorentina-Napoli. Vad kan vi tro om den då? Fiorentinas backlinje. Aj, aj, aj. Den är inte satt än. Jag tycker inte Golini heller riktigt har kommit in i det. Däremot så har man ju väldigt mycket kraft framåt. Så över 2,5 även den matchen. Sen var jag imponerad av Torino. Jag tror de får ordentlig utdelning borta mot Cremonese. Och vinner den matchen står i Irak typ 2,25 eller någonting sånt där. Så höjer oddset lite på den här trippen också. Ni hittar dem under godbitar, boostade odds. Problem med spel, har ni det? Då är det stödlinjen.se som gäller. Det var väl en bra avslutning.
Verkligen, men får jag bara påminna alla våra lyssnare om att man numera... Sen en vecka tillbaka i tiden med ett C More Premium Plus-konto eller Premium Plus-abonnemang utöver La Liga och Serie A och Champions League som stundar här nu om
VM
knappt två veckor
också.
Och VM som stundar om, vad blir det då, 2,5 månad, även nu kan se Superettan och Allsvenskan.
Jaha, jag trodde du skulle säga Morden i Sandhamn.
De också.
För jag hoppade på det linjära morden i Sandhamn. Och så hade jag Brolins ord. Tänkte, vad fan, kan jag inte kolla på morden i Sandhamn? Det är inte riktigt min typ av serie. Men då var det någon mästertjuv som var med.
Ja, just det.
Ja, men lite mustasch. Mm. Vad han heter, skådespelaren?
Jag vet inte.
Ja, men du vet.
Han spelade väl den här minken.
Exakt.
I, ja. Vad heter den då? Flodvågen.
Ja. Nej, det fanns något härligt med honom. Och han hade Salvatore Ferragamo-skor.
Just det.
Och då tänkte jag på den personen som har skrivit manus här. Det är ju... Han skriver morden i Sandhamn.
Ska man veta det?
Det är en bok, är det inte någon...
Jaha, nej, men,
typ Läckberg.
Det är ju som... Alltså, Maj Sjövall Valö skriver ju inte manus,
nej,
till alla Bäckrullar.
Ja, okay.
Utan det är ju liksom, det är karaktärer, okay, inspirerade från Sjövall Valö.
Någon med jävla koll, för det är ju lätt att välja ett italienskt märke. Men väldigt få har koll på Salvatore Ferragamo, som är liksom... gudfaden vad det gäller skor. Det var han som började en gång i tiden att designa specialskor till Marilyn Monroe och de här. Och på Via Tornabuoni så har han köpt ett palats. Och i det palatset så ligger Salvatore Ferragamos flagship store.
Så när den referensen kom i Morden i Sandhamn så kände du, jag adderar en geting.
Nej, men jag adderade tre. Och bestämde mig framförallt, för det var tidigt i titeln, ja, så bestämde mig för att fortsätta kolla. Och detta är också tider när många frågar mig om vad man ska göra när man kommer till Italien och inte minst i Florens. Har det någonting man inte får missa? Gå till Via Tornabuoni i närheten av Arnofloden. Så tar ni er högst upp i palatset. Där finns ett litet museum med då gamla skor som Marilyn Monroe och sådana här har burit.
Han är igång igen,
ja,
reseledaren Wilbur José. Jag skulle då bara i alla fall vilja säga till alla er som sitter på ett C More Premium Plus abonnemang att ni i helgen då, till exempel från Allsvenskan, kan se Stockholms derbyt mellan AIK och Bayern.
Jag ska gå.
Hur jävla hett känns inte det då?
Det ska bli kul.
Låt säga att Gnaget kanske mirakulöst löser ett avancemang ikväll mot Slovacko. Ja, men då kommer det inte finnas en enda tom stol på Friends.
Nej.
Tror i alla fall inte jag. Från Italien så har ni redan hört Thomas beröra några kanonfighter. Men lördag kväll så är det ju dessutom Juventus mot Roma.
Sorry.
Oj, oj, oj. Vilken jävla högintressant match.
Japp.
Från Spanien så tycker jag
Mourinho
också att
Juventus.
Det ska bli intressant att kika in Real Madrid borta mot Espanyol. Det är väl de här jävla ombyggnationerna på Bernabeu som gör att Real Madrid bara spelar på bortaplan inledningsvis här.
Overkligt.
Men det har de ju gjort med den äran hittills. Står på 6 poäng efter 2 omgångar. Men nu har man inte längre Casemiro att tillgå. Det ska bli intressant att se hur man studsar tillbaka efter den exiten i Barcelona. Så att, har ni inte det här abonnemanget, skaffa det för guds skull. Vi hörs igen på måndag. Då blir det måndagstotto precis som vanligt.
Underbart.
Ha en riktigt jävla trevlig helg. Ta hand om varandra. Och kom ihåg, man ska vara snälla mot varandra oavsett om man tycker likadant eller inte.
Vet du vad man ska göra? Man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv. Ah!
På tal om.
Vadå?
Verkshöjden. Här är du.
Ja.
Jävla visdomsord.
Ja, ciao tutti.
Här kommer Lunis.
Ja,
ciao tutti.
Ciao. Give me some brew and I might just chill. But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the STIDES. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. In zone, wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kicking like Shinobi. Know me ain't my homie to begin with. It's too many hands to be. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the reel before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. Da-dum-dum. I come to school with a tailor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homie snagged me to take the dank out of the bag. Whenever I can, don't need no crutch. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper.
to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogees get hit, but they know they got a pitch and bend. I roll a joint that's longer than your extension, cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip, cheap. What's up, don't babysit that, better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it, cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty, but the Tangeray straight had me. Stop at the light, made my yesterday thing. Got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9-0 so we can roll big hashish. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2 though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid up in smoke. Yuck, I spray your layer down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up.